Ja, tack för välkomstorden till Krokslätt. Det känns nästan som hemma, fast det var länge sedan. Jag vet inte om någon av er som är här idag var med på den tiden. 9 år bodde vi alltså i pastorsbostaden här bredvid. Vi kom 1975 tror jag och var kvar här till 1986 då vi flyttade upp till Lackarebäck. Är det någon som var med på den tiden? Ja, men vad roligt. Gerd Starråker vet jag var här. Och ja, sen blev det andra och vi fick flytta på lite på oss då. Men vi trivdes väldigt bra här i Krokslätt. Och våra barn lekte här på den här stora ytan som finns runt kyrkan. Och klättrade i träden här ute. Och vår första katt ligger begravd här borta som soptunnan var på den tiden. Tant Edith och farbror Erik bodde i huset bredvid. Erik som var taxichaufför, kommer ni ihåg honom? Ja. Och Gustav Zackrisson var ordförande. Och han ordnade så att vi fick rum på andra våningen också där, för familjen växte under de där åren. Och jag klippte mig alltid hos frisören här nere. Jag vet inte om han är kvar än. Jag fortsatte åka hit, även fast vi hade flyttat härifrån i många år. Och han berättade om hur Gustav Zackrisson packade bilen full med ungar och körde hit dem för juniorarbetet. Bland vilka han var en av dem då. Magnus Mann bodde här uppe i backen i ett kollektiv. Så vi hade en väldigt aktiv tid här och vi åt de goda plommorna från träden här i trädgården. Och gungorna finns kvar än som jag satt upp för våra barn på den tiden. Det var en alkoholist som hette Stickan som bodde på backen här som kom in och odlade i gemenskap med honom. Och en kväll han kom och han la sig och sov under en buske här och min fru var så barmhärtig att hon gick ut och la en filt över honom. Och det där glömde han aldrig, att hon hade gjort den där goda gärningen mot honom som han uppfattade det. Annars så fick jag alltid skjutsa honom upp för han tyckte den där backen var lite dryg att gå när han var lite påverkad. Och det här huset, det blev en verklig blommande plats för många nykristna eller sökare. Vi hade bibelgrupper här varje vecka. Och det växte. Vi var ett 40-tal unga människor som kom. Och vi hade 3 grupper i huset. Och många av de här kom så småningom till tro och kom med då i Saronkyrkan där jag var pastor på den tiden. Under 23 år var jag ju där. Sen flyttade jag upp till Lackarebäck och bodde där i 5 år. Sen Vasagatan och så Etiopien. Och så Hönö missionsförsamling och de sista 9 åren. I tabernaklet som också var en mycket, mycket god tid för mitt vidkommande som jag är tacksam för. Nu är jag ju pensionär, förfogar över min egen tid och när jag fick förfrågan att komma hit till Korskyrkan i Krokslätt så kändes det som vad roligt det skulle vara att få komma tillbaka hit igen. Och här har jag predikat några gånger på den tiden och känner mig, som du då förstår, hemma. Har en lång del av vår familjehistoria just förankrad här. Det var så fint att du läste från Lukas 1, för det var precis vad jag hade tänkt förberett mig för utan att veta om att du skulle läsa ifrån detta otroligt spännande och laddade kapitel. Vi står ju med julen inför dörren och det märks ju på alla sätt och vis, både här i Mölndal och Göteborg. Men det är inte vår generation som bär på den sanna julstämningens hemlighet. Det är inte ens Mors och Grubers stilla natt som det började med. Inte ens Händels Messias. Inte i de ståtliga katedralerna eller i de renodlade, vad ska man säga, stilrena konserthusen som nu i dagarna framför de vackra julsångerna med olika artister. Det började faktiskt på ett mycket annorlunda sätt. Det började med den atmosfär som uppstod i ett kök i Judéens bergsbygd för 2000 år sedan. Där sprang den första julsången fram. Och det var en lovsång till Gud för hans väldiga frälsargärning. Och det var en lovsång som förenade generationerna. Till den sjöngs både av en ung tonårsflicka och en nybliven pensionär, prästen Zacharias. Och jag vill liksom försöka återgå till den här händelsen med oss här idag. Först kanske teckna bakgrunden till det här som jag tycker är en av de vackraste scenerna i den bibliska historien. Kanske den vackraste näst efter Betlehem. Det hände ju 400 år efter Malaki. Och det var 400 år av en plågsam tystnad då löftet om Messias inte tycktes infrias. Löftena som profeterna hade talat om i så många hundra år. Och nu Malaki den siste hade utlovat att han ska komma och han ska föregås av en profet som ska bereda vägen för den kommande Messias. Men så uppstod denna besvärande tystnad under 400 år. Och den fylldes ut lite grann av den apokryfiska litteraturen, men den bar aldrig den dignitet som den profetiska gammaltestamentliga litteraturen gjorde. Och man undrade säkert om Gud hade glömt sitt folk, om han hade glömt sina löften. Men när vi kommer till Lukas 1 så ser vi, nej, inte alls. Lukas 1 skildrar för oss ett avgörande nytt, en ny akt i Guds frälsningsplan. Och när Gud gör någonting stort så är det inte alltid på världsscenens framsida så att säga, utan ofta på världsscenens bakgård, nästan i hemlighet för sig går det stora som Gud gör. Och Gud hade nu fäst sina ögon på ett åldrande par i Judéens bergsbygd, Zacharias och Elisabet. Och det står ju om dem i början på det här kapitlet att de var rättfärdiga inför Gud. De ärade alltså Gud genom att vandra i lydnad för hans bud. De gjorde det trots den stora tragedin i deras liv. De var barnlösa. Elisabet var ofruktsam. Och det innebar för hennes vidkommande en stor smälek. Som det gjorde för alla kvinnor som inte lyckades få barn trots sitt äktenskap. Och man tolkade som en straffdom från Gud på grund av någon allvarlig synd som den här kvinnan då i så fall hade begått. Och det här sörjde ju naturligtvis både Elisabet och Zacharias över. Och de hade säkerligen bett till Gud, ja det hade de gjort under många år, under hela sitt liv. Nu hade hoppet försvunnit, nu hade bönerna tystnat, för det var ju ingen idé att be längre, eller hur? Och deras liv gick liksom mot en afton. Och det fanns en dubbel besvikelse, både över barnlösheten och de ouppfyllda löftena om en kommande Messias. Zacharias var präst och det innebär att han tillhörde en av de 24 avdelningarna som gjorde tjänst vid templet. Och man gjorde då en vecka i taget och det innebar att egentligen var man där som präst bara kanske 2 veckor under året. Och annars så var man hemma i sina hembyar och städer och undervisade folket där och utförde de praktiska sysslorna som tillkom också leviterna. Men nu var det alltså en tjänstgöringsvecka för Zacharias. Och det var ju så att den viktigaste uppgiften under hela prästtjänstgöringen, det var att få gå in i templet och tända rökelsen på rökelsealtaret framför förlåten som skilde det heliga rummet från det allra heligaste. Och det här ansågs vara en sån privilegierad uppgift att en präst bara fick göra det en gång under livet. Och man kastade då alltid lott om vilken som skulle få göra det för att det skulle se någorlunda rättvist ut. Och bara de som alltså inte förut hade fått den uppgiften ingick i skaran som man kastade lott om. Och då föll det sig så den här dagen, när man kastade lott att den föll på Sakarias. Och kanske också det var sista chansen för honom så att säga, eftersom han nu var kommen till han var gammal som det står, kanske i 60-årsåldern, något liknande. Det kanske var hans sista tjänstgöringsvecka. Och lotten föll på Sakarias. Jag tycker det är så spännande att tänka sig att när man drar en lott, det tycks vara så slumpmässigt, eller hur? Men Gud låg bakom även detta. Och det låg Guds plan att just Sakarias skulle få den här uppgiften. Och med bävan går han in i det heliga rummet, fram emot det här gyllene rökelsealtaret som stod där så nära man kunde komma, det allra heligaste rummet dit ingen vanlig präst någonsin fick gå in. Bara överste prästen, som ni vet, och bara då en gång om året på den stora försoningsdagen. Men där skulle han nu bringa fram den väldoftande rökelsen som var en symbol för de heligas böner. Och det var en väldoftande rökelse som ville påminna Guds folk om att deras böner var välbehagliga inför Gud. Den här rökelsen spred sig upp emot templets tak och in i det allra heligaste. Som en påminnelse om att bönerna alltid stiger upp till Gud och är föremål för hans omedelbara uppmärksamhet. Och nu där altaret förresten hade fyra horn, ett i varje hörn. Och de här hornen markerar också makt och auktoritet. Vilket betyder att det ligger makt och auktoritet i det heligas böner som är samlade där på rökelsealtaret. Och när man kommer till uppenbarelseboken så ser ju Johannes att mitt framför Guds tron så står detta rökelsealtare. Och det heligas böner stiger upp inför Guds ansikte. Och det är liksom det första som Gud fäster sin uppmärksamhet vid. Och nu tänder alltså den gamle prästen Sakarias detta rökelsealtare. Det heligas böner. Jag tänker mig in i situationen. Han står där och han vet vad det här altaret ska symbolisera. Det heligas böner. Men kanske också tvivlen fanns där. Vad tjänade till att be till Gud? Här har jag och min hustru bett så många år om att få ett barn. Men Gud har inte hört våra böner. Men just som Sakarias skulle böja sig till bedjan som prästerna skulle göra för att sedan dra sig baklänges utifrån det heliga rummet i vördnad för Gud, så blir han plötsligt hindrad av en märklig syn. Till höger om altaret så uppenbarar sig plötsligt en Herrens ängel och Sakarias blir förskräckt. Och det står att han fylldes av fruktan över denna änglaskepnad, denna mäktiga uppenbarelse. Och då står det i vers 13 som så många gånger i Bibelns historia i övrigt, det här uttrycket, frukta inte. Var inte rädd, Sakarias. Och så står det omedelbart, din bön är hörd. Din bön är hörd. Och det var väl nästan så han kunde undra vilka böner då. För här har jag minsann inte sett så mycket bönesvar under livet kanske. Ändå hade de ju vandrat i trohet mot Gud och Guds bud. Trots att de här bönerna till synes inte hade blivit hörda, så ansåg de ändå Gud vara värd deras hängivna tillbedjan i form av ett rättfärdigt liv. Jag kom just nu att tänka på ett uttryck som någon sa så här, och jag skulle aldrig kunna leva upp till det, men han sa, jag är så fullt upptagen att tacka Gud för vad han har gjort redan i mitt liv, att om också ingen av mina böner i fortsättningen skulle bli besvarad, så skulle jag ändå vara fullt upptagen av att tacka honom för vad han redan har gjort. Det var en fin attityd. I vilket fall, där står Sakarias och får höra dessa ord. Din bön och Elisabets bön har blivit hörda. Och så säger så säger ängeln genast, utan att liksom fråga Zacharias om hans liksom respons på det här: din hustru Elisabet, alltså det var den bönen det gällde, din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Och Johannes betyder Gud är nådig. Vilket fint namn. Herren är nådig. Och många kommer att glädja sig över hans födelse, till han ska bli stor inför Herren. Han ska fyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Det vill säga, och det säger också ängeln, han ska gå före Herren med Elias ande och kraft, så att Herren får ett folk som är berett. Som vi sjunger, bered en väg för Herren. Alltså, den son som nu skulle födas enligt löftet från ängeln av Elisabet ska bli just den profet som Malaki hade talat om, som ska förbereda vägen för Kristus, frälsaren. Och nu borde ju Zacharias brista ut i ett högstämt halleluja av glädje. För det här var ju fantastiskt. Men Zacharias tycker ju att han inte riktigt kan ta till sig det här. Det låter ju som ett skämt. Det är ju så omöjligt. Och han börjar istället informera över ängeln Gabriel om det omöjliga i det löfte som han nu har gett och i den situation som råder. Och han säger i vers 18 i det här kapitlet: hur ska jag kunna lita på det här? Jag är ju gammal och min hustru är till åren kommer. Alltså det är omöjligt för oss att få barn. Vet du inte det? Liksom. Och i det här liksom tvivelaktiga informationen till överängeln Gabriel, så ligger underförstått ett behov av tecken. Hur ska det här kunna ske? Det förstår du väl, att du måste ha sagt någonting som inte är möjligt. Som om Gud inte skulle veta omständigheterna. Som om Gud inte skulle veta att Zacharias och Elisabet var till åren komna och inte längre mänskligt sett kunde få barn. Och Gabriel tycks nästan ta illa vid sig. Ty han säger så här: Zacharias, jag är Gabriel. Och jag står inför Guds tron, alltså nära Gud. Jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta, som han säger, glädjebud. För det var det ju verkligen. Det vill säga, jag är en vars ord du borde lita på. Och när han säger Gabriel, så borde ju Zacharias tankar genast gå tillbaka, ja, 500 år i tiden, då överängeln Gabriel kom till profeten Daniel med ett fantastiskt löfte om framtiden. Så det var ju inte så ofta som ängeln Gabriel uppenbarade sig. Och när han väl gjorde det, då var det stora saker på gång. Det vill säga, du borde ha trott mitt ord. Och så säger han, liksom, det här är det tecken, underförstått, som nu kommer att ges dig. Du ska bli stum. Du ska inte kunna tala förrän den dag då detta sker som jag har talat om till dig. Och du ska inte kunna tala förrän det sker, eftersom du inte trodde på mina ord, säger överängeln Gabriel. Och det blev tecknet på att Gud nu verkligen menade allvar. Ett märkligt tecken. Och egentligen, det grekiska ordet för stum och för stumhet kan också innefatta dövhet. Men vi vet inte säkert om det var så i det här fallet. Folket stod alltid utanför templet när prästen gick in på det sättet och bad. För de visste att det var en helig stund. Och de stod där och bad. Men vad nu då? Tiden gick och prästen kom inte ut. Och de började bli oroliga. Men till slut så kommer han ut. Och meningen var att han skulle uttala den aronitiska välsignelsen från trappstegen ifrån templets ingång. Det vill säga den som vi så ofta beder. Herre välsigne er och bevara er och så vidare. Den välsignelsen som står nedtecknad i fjärde Mosebok. Skulle han uttala över folket. Men han kommer ut och han är helt stum. Och folket förstår att någonting har hänt. Han har möjligen haft en syn. Och Zacharias börjar teckna med sina händer för att försöka få folket att förstå om de nu gjorde det. Och han fullgjorde den här tjänstgöringsveckan och så går han hem igen till Judeens bergsbygd med en sällsam förundran i sitt hjärta. Men också med en glädje naturligtvis. Tror du inte det? Och han kommer hem till sin hustru Elisabet utan att ens kunna hälsa henne. Han kan inte tala. Och Elisabet blir ju väldigt förvånad och undrar vad är det som har hänt. Min man kan inte tala men han ser glad ut. För det var han ju säkert. Och han kramar om Elisabet men oförmögen att förklara det stora som har hänt. Han försöker kanske med gester men han kanske inte kan förklara det med mindre än att han får den här skrivtavlan som senare nämns om. Och han tecknar ner vad ängeln hade sagt till honom, dessa märkliga ord. Och Elisabets ögon blir större och större. Och större och hjärtat börjar bulta inom henne. Kan det vara sant? Har Gud hört våra böner? Han berättar templet, rökelsealtaret, ängeln Gabriel. Bönerna har blivit hörda och han ska heta Johannes. Och han ska gå framför Herren. Oh, vilka stora ord. Det svindlar säkert för Elisabet. Gud har hört mina böner. Han har sett mina tårar. Han har förstått min smälek. Och Zacharias stumhet blir också ett tecken för Elisabet, tror jag. Och hon kramar om sin man, föreställer jag mig, och gråter av glädje. Och i lydnad för Herrens löfte, genom ängeln Gabriel, så får alltså dessa båda åldrande makar ta ett ganska ovanligt steg i tro på sin ålders höst. Och ge sig till varandra igen i sexuellt umgänge som i sin ungdom. Och det fungerade. Och veckorna går och till sin stora förtjusning kan Elisabet konstatera jag är havande. Och hon uppenbarar det naturligtvis för sin man Zacharias. Zacharias, jag är med barn. Och det var så underbart, det var en sån triumf i deras ålderdom. Men hon drar sig undan, står det. Hon håller sig gömd i 5 månader. För du vet, hade hon gått ut i byn och sagt nu är jag med barn, så är det väl ingen som hade trott henne. Utan mera förstått det som ett försök för henne. Eller kanske hon har blivit senil, stackars Elisabet. Så hon gömmer sig i 5 månader. Jag vet inte var någonstans. Hon drar sig undan från byns offentlighet. Tills det skulle vara uppenbart för alla att hon verkligen var med barn. Och när hon är i 6:e månaden, då går hon fram på byns torg som en drottning med sin putande 6 månaders mage. Och alla måste lägga hand på munnen, de som hade uttalat sina förhastade domar över henne. Gud hade inte förkastat henne. Hon var inte under Guds fördömelse. De hade fördomsfullt och förhastat uttalat sina domar över henne. Och Elisabets tacksamhet och glädje visste ju inga gränser. Tänk att Gud hade hört hennes bönesuckar. Och att de hade vägt så tungt inför Gud. Och att deras böner nu skulle krönas med en sån dignitet. Det handlade alltså om vad profeten Jesaja hade talat om 700 år tidigare. Den son som skulle födas skulle få gå fram och uttala orden: trösta mitt folk, säger Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem, bered väg för Herren genom öknen, en jämn väg genom ödemarken för vår Gud. Det var hennes blivande sons uppdrag. Och det tycker jag är så fascinerande och så trösterikt att tänka på för oss som beder och beder och beder. Men ingenting tycks hända. Men tänk om Gud hade svarat på deras bön när de var i 20-25 års åldern och ganska nygifta. Då hade inte deras son kunnat bli Johannes döparen. För i Guds plan var tiden för Guds son redan fastställd, Guds sons födelse. Och om så att säga Johannes döparen hade fötts av, då hade han inte varit den som hade varit jämnårig med Jesus och kunnat liksom vara profeten som hade föregått honom och berett vägen för honom. Så det visar liksom på att de här många åren, kanske 40 år av bön, Gud hade hört deras böner hela tiden, men han hade sparat på bönesvaret för att det skulle sammanfalla med Guds sons inkarnation och infödande i människosläktet. Så han krönte deras trogna böneliv med ett bönesvar som de aldrig i sin vildaste fantasi hade kunnat tänka. Tänk om det är så när vi beder, att Gud vet att använda våra bönesvar på ett sätt som inte vi riktigt hade kunnat drömma om när vi beder. Det är lite trösterikt i det, eller hur? Under tiden hade ängeln Gabriel, när nu Elisabet var gömd och i 5:e, 6:e månaden var hon, under tiden så hade ängeln Gabriel just då faktiskt blivit sänd på ännu ett uppdrag. Jag skulle säga det största uppdraget någonsin för ängeln Gabriel. Och som fortfarande sker på världsscenens bakgårdar. I en liten föraktad stad i Galileen som heter Nazaret hade Gud fäst sina ögon på en tonårsflicka som han är utvald för att bli redskapet för Guds sons människoblivande. Oerhörda tanke. Och ängeln uppenbarar sig för den här lilla flickan i övre tonåren kanske och säger: Maria, du högt benådade, du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus som betyder frälsare. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och för att styrka Maria i hennes tro, för det här var ju så otroligt. Ja, det var ju helt otänkbart att någonting så här skulle kunna ske. Hon var ju visserligen förlovad, men sambofilosofin fanns inte på den tiden och man gav sig inte till varandra förrän äktenskapet var ingånget. Och för att styrka Marias kanske vacklande tro, eller åtminstone hennes tanke på att detta är omöjligt eftersom jag ännu inte känner någon man, så säger ängeln till Maria: din släkting Elisabet, som är kommen till hög ålder, väntar också en son, fast hon har varit ofruktsam under livet och är gammal nu. Hon är i 6:e månaden, säger ängeln till Maria. Och så tillägger ängeln de här underbara orden: ty ingenting är omöjligt för Gud. Prisat vara hans härliga namn. Ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria, du kan tänka dig, när ängeln har försvunnit, hon sitter där ensam med detta löfte. Vad ska hon göra med det? Hon är överväldigad. Men vem ska hon prata med? För det var ju naturligtvis ett uppdämt behov genast att få säga det till någon. Men till vem? Skulle hon gå till sina föräldrar? De skulle genast undra, har någonting hänt med hennes mentala tillstånd? Har hon varit otrogen? Skulle hon säga det till Josef, så skulle ju han kanske genast ta avstånd ifrån henne och tolka det som en otrohetsaffär också han. Nej, hon kunde inte prata med någon i Nasaret. Men så kom hon ju ihåg, ängeln hade sagt, din släkting Elisabet är i sjätte månaden fast hon är gammal. Och det fanns ju liksom ingen då som hon möjligen skulle kunna tala med utom just Elisabet. Och så skyndar hon sig iväg, står det, bara efter några dagar. Och nervös och spänd så vandrar hon ner mot Judeens bergsbygd, ungefär 2 dagars vandring kanske. Hur skulle hon förklara det här för Elisabet? Och skulle Elisabet tro henne? Och när hon gick där så kanske hon ändå tänkte på Gamla testamentets kvinnor som Gud hade anförtrott stora löften och också förverkligat det. Gud har haft en viss förkärlek för, har du tänkt på det, ofruktsamma kvinnor. Inte minst Sara då, som också kommit till hög ålder. Rebecka, Simpsons föräldrar, var det inte så? Och inte minst Hanna. Hon tänkte på Hanna som i sin ålderdom hade bett om en son, fast hennes ord inte var hörbara. Hon hade bara suckat till Gud från sitt hjärta, och Gud hade hört de suckarna, och profeten Samuel hade fötts. Hon kände släktskap med de här kvinnorna, och det kommer snart att visa sig i Elisabets kök. När hon träder in över tröskeln i Elisabets kök, så är det som ett helt nytt kapitel tas i Guds frälsningsplan. När Elisabet hör Marias hälsningsord shalom, när hon stiger in i det enkla köket, så händer det märkliga att det barn som ligger i Elisabets livmoder plötsligt sparkar till av fröjd och fylls med helig ande. Och också Elisabet fylls med helig ande och ropar med hög röst till den förvånade Maria: välsignad är du mer än andra kvinnor. Välsignad är det barn som du bär inom dig. Och så säger hon: hur kan det hända mig att min herres moder kommer till mig? Vilka ord detta är. Min herres moder. Och då är det ju Herren, det är ju Gamla testamentets titel för Gud, eller hur? Att min Guds moder kommer till mig. Och då är Maria havande bara några dagar, så att säga, genom detta märkliga heliga andes under i hennes moderliv. Och Maria hade alltså inte alls behövt förklara sig. Gud hade förberett hela scenen, och i ett enda ögonblick är liksom all ängslan försvunnen från Maria. Den är som bortblåst. Hon behöver inte förklara sig. Gud har redan uppenbarat allt för Elisabet, och nu brister liksom alla fördämningar för den unga kvinnan från Nasaret, och hon brister ut i en ljuvlig lovprisning och en tacksägelse över det stora som Gud hade i görningen, att han nu skulle fullborda sina löften till fäderna och till Abraham 2000 år tidigare. Hon är så fylld av detta, och hon lånar just nu faktiskt sina ord från Hannas lovsång. Efter det att profeten Samuel hade fötts, kommer du ihåg första Samuels boken 2, Hannas lovsång. Nästan ord för ord brister nu Maria ut i sin lovsång, vilket också visar oss att denna unga flicka var väl förfaren i skrifterna och kunde Hannas lovsång utan till. Hela Guds frälsningsdrama är plötsligt koncentrerad till 2 kvinnor i ett kök i Judeens bergsbygd, som just har blivit medvetna om Guds gränslösa nåd och barmhärtighet. Inte bara mot dem, utan mot hela mänskligheten. Och de här 2 kvinnorna delar världens största hemlighet. Maria, står det, stannar hos Elisabet i 3 månader. Och du kan tänka dig att de hade mycket att tala om, de här kvinnorna. Båda väntade sina förstfödda. Båda bär på denna förväntansfulla, spännande glädje som hör havande kvinnor till. Ingen av dem visste visserligen om den våldsamma död som båda deras söner skulle komma att genomlida i relativt ung ålder. Som vi vet så skulle, ja, då kanske redan Elisabet och Zacharias hade hunnit dö när Johannes döparen blev halshuggen. Men genom Marias hjärta skulle ett svärd gå den dag hon stod vid Jesu kors och grät över sin sons lidande och död. Men nu, vilken härlig kombination det här är. Maria i övre tonåren, Elisabet i 60-årsåldern, en pensionär. Men sällan har 2 kvinnor varit mera sammansvetsade och så nära varandra. Och om och om igen så berättar de för varandra vad ängeln Gabriel hade sagt, både till Zacharias och till Maria. Och de liksom satt där, och jag tänker mig att Elisabet strök håret över Maria och nickade försäkrande om, ja, så här ska det ske. Och Maria kramar sin gamla släkting gång på gång, och de behövde verkligen varandra. Men jag tror inte de talade med någon om det stora som nu snart skulle ske. Jo, naturligtvis, Zacharias var ju invigd i hemligheten, men han var ju stum, så han kunde ju inte skvallra för någon. Genom Elisabets åldrande kropp skulle alltså Herrens vägröjare födas. Och genom Marias späda tonårskropp skulle ordet som var hos Gud och som var Gud bli människa. Och deras söner skulle förenas i det stora, ja, det största av alla uppdrag. Och Elisabets son skulle gå före och bereda vägen för Marias son och skulle säga till folket, han som kommer efter mig är före mig. Han är av evighet. Så märkligt detta var. Efter 100-tals år av tystnad skulle Gud börja tala igen som aldrig tidigare. Nu genom sin son. Och så ofta de här kvinnornas blickar möttes så fanns det något av den här ömsesidiga bekräftelsens leende. Och det här viktiga steget i frälsningshistorien visar också på hur generationerna behöver varandra. Hur de äldre behöver de yngre, hur de yngre behöver de äldre. Den sista versen i Gamla testamentet hade just talat om det här. Hur Gud skulle vända fädernas hjärtan mot barnen och barnens hjärtan mot de äldre. Och jag tror det är ett kännetecken på sann väckelse när så sker i Guds församling också. Och Maria stannar alltså kvar där hos sin släkting. Men vid 6:e månaden, eller vid 9:e månadens inträde, så beger hon sig iväg hem till Nasaret igen. Det var verkligen advent. Det var väntans tid. Och troligen så hade Zacharias blivit så fylld under den här tiden, också han, av ett uppdämt behov att få ge uttryck för sin glädje. Allt som han såg att havandeskapet förlöpte normalt och Elisabets mage blev större och större. Och Zacharias, han satt där i sin tystnad och tänkte och mediterade och var fylld av glädje och förväntan. Och när den stora dagen kom och Elisabet födde sin son, så gladde sig naturligtvis både grannar och släktingar över den stora barmhärtighet som Herren hade visat Elisabet och Zacharias. Och de kom den 8:e dagen när Johannes skulle omskäras, och det var också dagen för namngivningen. Och de sa, han ska väl heta Zacharias efter sin far. Men Maria, förlåt, Elisabet skakade på huvudet och sa, nej, han ska heta Johannes. Och de blev förvånade och sa, men Johannes heter ingen i er släkt. Och de gick till Zacharias och tecknade frågan, ska han verkligen heta Johannes? Och då ber Johannes att få den där tavlan som han hade skrivit på. Och så skriver han, hans namn ska vara Johannes. Och grannarna blev förvånade. Och han hade inte mer än skrivit färdigt de här orden. Hans namn ska vara Johannes. Förrän hans tunga löstes. Och han börjar, det första han gör som talande individ igen, det är att han brister ut i en underbar lovsång och en profetisk tacksägelse. Du vet, när han steg ut på tempeltrappan där utifrån templet, så skulle han egentligen uttala välsignelsen över folket, men han kunde ju inte det. När nu hans tunga löses, det första han gör, det är att han välsignar Gud över det stora som hade skett. Och det är precis som att Marias lovsång och Zacharias lovsång flätas in i varandra. Det är samma sorts lovsång som den unga Maria hade framburit och som nu börjar flöda över den åldrige Zacharias läppar. Stumheten hade förbytts i lovsång. Och han säger, välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet som han för länge sedan har lovat genom sina heliga profeter. Han visar barmhärtighet mot våra fäder. Han står fast vid sitt förbund. Och så riktar han sig mot den nyfödde lille pojken och säger, du mitt barn ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och han ska komma ner till oss, alltså Herren, ifrån höjden, och en soluppgång ska uppstå för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och han ska styra våra fötter in på fridens väg. Och grannarna och släktingarna står där i stum förundran. Något liknande hade de aldrig hört. Efter 400 år av profetisk tystnad. Och man undrade, vad ska bli av detta barn? Och ryktena spred sig i Judeens bergsbygd. Och man upplevde att Herrens hand var över denne gosse. Och när det nu har blivit återberättat för oss här idag genom min enkla predikan, så förstår vi kanske och hoppas jag att det här som den äkta julstämningen har sitt ursprung och sin hemlighet. Denna förundran och tacksamhetens glädje över det stora som Gud låter ske och som vi i vår tid har skuffat undan. Och för att istället julklapparna och jultomten och Lucia och Kalle Anka och allt vad det heter har fått överta scenen och uppta våra sinnen. Hur är det med dig och mig? Är vi också fångade av tidens materialism så vi glömmer det enkla köket i Judeens bergsbygd och stallet i Betlehem? Är det så med oss också att de yngre och de äldre lever liksom skilda åt till och med Guds församling, där vi skulle behöva förenas i denna gemensamma lovsång och förundran över julens förunderliga budskap? Dagens text har visat oss att frälsningshistoriens största steg tas när den yngre och äldre generationen förenas med varandra. Väckelsens kännetecken. Hur är det med oss? Hur är det med den här församlingen? Hur är det med min församling? Och vad jag önskar att det här skulle få känneteckna oss. Och att vi skulle fyllas av frimodighet. Och den här heliga andes uppfordran till lovsång och frimodighet inför människor som går genom Bältespänna parken som jag gjorde förra året var det väl. Och där står en kö, du vet den här julgranen som man har byggt upp, en av Göteborgs duktigaste körer, och sjunger Händels Messias om Jesaja-orden. Kungars kung och herrars herre. Och göteborgarna står där i stora skaror och lyssnar. Men ingen kanske riktigt tar till sig orden och tror att det är allvar. Skulle vi inte kunna knuffa på grannen som står där bredvid och säga, vet du vad, han som de sjunger om det framme, jag känner honom, han är min vän. Han är kungars kung, han är också min kung. Skulle vi inte kunna vara lite mer frimodiga i jultid när de här vackra sångerna sprider sig också över Göteborg och Mölndal ända in i varuhusen? Eller är det så att formerna har blivit viktigare än budskapet? Ja, viktigare än själva sången. Ja, tack gode Gud för detta vackra. Denna vackra scen som du har låtit Lukas läkare nedteckna för oss. Och som man själv måste ha lyssnat till vittnesbördet om. Kanske muntligen från Maria själv som berättade det här. Och som har bevarats för oss för att vi ska dela den här glädjen, den här förundran. Och tacka dig att vi får vara en del av det folk som känner honom, som Johannes sa, bered väg för Herren. Hjälp oss Gud att den här jultiden bereda väg för dig och hylla dig i våra hjärtan och hålla dig helig och ren. Rena oss Herre, förlåt oss att vi har låtit så mycket annat stå i vägen, och hjälp oss att ge rum för dig ända in i minsta vrå av våra liv. Välsigna den här församlingen. Välsigna människorna som bor här i kvarteren runt om. Och som kanske tror att julen handlar om någonting helt annat. Eller liksom förbiser den stora gåvan som du kom med genom din son. Som lät sig födas på en sån skör tråd som ett litet spädbarn innebär. Tack att du ödmjukade dig för vår skull. Hjälp oss att ödmjuka oss också inför dig. Amen. Amen.